Soldaterna verkade fortfarande besvärade av jungfrurna, men ställde upp i raka led på ömse sidor om porten och bugade sig djupt när Rand red in mellan dem. Evienda fnös bakom ryggen på honom och åter när han skrattade. Hon förstod inte det roliga och han tänkte inte försöka förklara. Det som roade honom var att hur mycket Tyrenierna eller Carhanierna eller någon annan än försökte få Rand att känna sig för mer än andra, så kunde han lita på att hon och spjutjungfrurna tog det ur honom. Liksom Egwene och Moraine och Elaine och Ninive för den delen, om han nu någonsin skulle träffa någon av dem igen. Vid närmare eftertanke tycktes alla dessa kvinnor se denna syssla som en viktig del av sin livsuppgift. Staden innanför porten fick hans skratt att tystna. Här var gatorna stenlagda, en del tillräckligt breda för att minst ett dussin stora vagnar skulle kunna köra fram i bredd. Alla var snörräta och korsade varandra i räta vinklar. Kullarna som böljade utanför staden var här utgrävda i terrasser med stenväggar. De såg lika konstgjorda ut som stenhusen med sina stränga, raka linjer och vassa vinklar, eller de väldiga tornen med sina oavslutade toppar omgivna av byggnadsställningar. Gatorna och gränderna var fulla av människor med matta ögon och insjunkna kinder som kurade under provisoriska skjul eller filtar uppspända som tält, eller helt enkelt trängdes ute på gatorna. De var klädda i de mörka kläder som folket inom murarna föredrog, i förportens grälla plagg eller i de grövre kläder som tillhörde bönder och folk från byarna. Till och med byggnadsställningarna var fulla av folk, hela vägen upp till toppen, där avståndet fick människorna att se små ut. Det var bara mitt på gatan det var tomt när Rand och spjutjungfrurna drog fram, och det endast under den tid det tog folket att dra sig undan kring dem. Det var människorna som dämpade hans munterhet. Trots att de var så slitna och trasiga, trots att de var hopfösta som får i en kätte, trots allt detta jublade de. Han hade ingen aning om hur de kunde veta vem han var, såvida inte någon hade hört officerens rop utanför porten. Men ett jubelvrål rusade i förväg framför honom när han red runt på gatorna, omgiven av jungfrur som beredde honom en väg genom trängseln. Tillsammans blev rösterna ett dån som dränkte alla enskilda ord, utom ett och annat hans nåd draken, när det var tillräckligt många som ropade det på samma gång. Men innebörden var klar. Män och kvinnor lyfte upp sina barn så att de skulle se honom rida förbi. Från vartenda fönster vajade sjalar och halsdukar och tygtrasor. Människor försökte tränga sig in mellan jungfrurna med utsträckta händer. Alltsammans talade sitt tydliga språk. De verkade sannligen inte hysa någon rädsla för ejlkrigarna, inte så länge det fanns en möjlighet att få nudda Rands stövel. Och de var så många. Trycket från människomassan var så stort att vissa faktiskt lyckades tränga sig igenom. I själva verket var det många som rörde vid Ashmodin istället. Han såg onekligen ut som en furste i all sin flödande spets. Och kanske trodde de att hans nåd draken måste vara äldre än ynglingen i den röda rocken. Men det spelade ingen roll. Alla som lyckades röra vid någons stövel eller stigbygel, om det så var Pevins, fick en glädjestrålande min och ropade hans nåd draken ut i larmet, medan spjutjungfrurna tvingade dem tillbaka med sina sköldar. Med tanke på välkomstjublet och de två ryttare som skickats ut av befälet vid porten kom det inte som någon större överraskning när Meilan dök upp med ett följe av ett dussin lägre tyrenska furstar och ett 50-tal av klippans försvarare som motade undan folkmassan med bakänden på sina lansar. Storfursten var gråhårig, hård och smal, klädd i en elegant sidenrock med ränder och manschetter av grön sammet och satt rakryggad i sadeln med självklarheten hos någon som blivit satt på en häst och fått lära sig att behärska den nästan så snart han kunde gå. Han ignorerade svetten på sitt ansikte, liksom möjligheten att hans eskort skulle trampa ner någon. Båda dera var mindre förtretligheter, varav förmodligen svetten var den viktigaste. Bland de andra såg Grand Edorion, ungfursten med de skära kinderna som hade kommit till Einrod. Han var inte riktigt lika tjock som förut och den rödrandiga rocken hängde löst på hans kroppshydda. Annars kände Rand bara igen en bredaxlad karl klädd i olika gröna nyanser. Det var Raymond, som så vitt han kom ihåg brukade spela kort med Mert i klippan. Resten var till större delen äldre män. Ingen av dem visade större omtanke än Mejlan för folkmassan som de plöjde fram genom. Inte en enda Carhanier syntes till i sällskapet. Efter en nick från Rand lät spjutjungfrunna Mejlan rida fram till honom, men slöt sig igen så att resten lämnades utanför. Detta la storfursten till en början inte märke till, och när han gjorde det tändes en ilsken glöd i hans ögon. Han hade ofta varit arg, Mejlan, ända sedan Rand kom till Tears klippa. I och med Tyreniernas ankomst började larmet avta och det hade sjunkit till ett dovt mummel när Mejlan stelt bugade sig för Rand i sin sadel. Efter en hastig blick på Avienda bestämde han sig för att ignorera henne, precis som han försökte ignorera spjutjungfrurna. Ljuset skiner över er, ersnåd draken, och må ni vara välkommen till Carhain. Jag måste be om ursäkt för bondtölparna här, men jag var inte varse att ni ämnade komma till staden nu. Om jag hade vetat det skulle de ha röjts undan. Jag hade ämnat ge er ett storslaget intåg, värdigt draken återfödd. Det har jag fått, sa Rand, och storfursten blinkade förvånat. Som ni säger, er snåd draken. Han fortsatte efter en kort paus och det hördes tydligt på hans ton att han inte förstod. Om ni vill följa mig till kungliga palatset så har jag arrangerat en liten välkomstceremoni. Synnerligen blygsam är jag rädd, emedan jag inte var förvarnad. Men på detta sätt vill jag ändå försäkra. Det duger bra, vad det nu är ni har ordnat, avbröt Rand honom och fick som svar ännu en bugning och ett tunt, oljigt leende. Nu var karn underdånigheten själv. Och inom en timme skulle han prata med Rand som om han talade med någon som var för svagsint för att begripa någonting han hade rakt framför näsan. Men under alltsammans låg ett förakt och ett hat som han trodde att Rand inte såg, trots att det lyste ur hans ögon. Förakt därför att Rand inte var adlig, inte någon riktig furste, så Mejlan såg det. Det vill säga född till det. Och hat därför att Mejlan hade haft makt över liv och död innan Rand kom, med få likar och ingen över sig. Att tro att drakprofetian en dag skulle gå i uppfyllelse var en sak. Att se den göra det och som en följd se sin egen makt minska var någonting helt annat. Det uppstod ett ögonblicks förvirring innan Rand gav Charlin tecken att tillåta de andra tyrenska furstarna att sluta upp bakom Asmodin och Perrins baner. Mejlan tänkte låta försvararna bereda väg igen, men Rand befallde kort att de skulle sluta upp efter spjutjungfrurna. Soldaterna lydde med orörliga miner under brätterna på sina hjälmar, även om deras plymprydda befäl skakade på huvudet och storfursten anlade ett nedlåtande leende. Detta leende bleknade emellertid så snart det visade sig att folkmassan delade sig godvilligt framför spjutjungfrurna. Att de inte behövde slå sig fram tillskrev han älfolkets rykte som farliga vildar. Och när Rand inte svarade rynkade han pannan. En sak la Rand märke till. Nu när han hade tyrenierna med sig steg det inte längre några jubelrop längs hans väg. Carhains kungliga palats låg på den högsta kullen, precis i mitten av staden, och var ett mörkt, massivt och kantigt byggnadskomplex. Med de stenklädda terrasserna och palatsets alla olika nivåer var det i själva verket svårt att se att det var en kulle överhuvudtaget. Höga, kolonnkantade gångar och höga, smala fönster, alla långt ovanför marken, gjorde lika lite för att mildra det stränga uttrycket som de grå tornen som var placerade precis i mitten av koncentriska fyrkanter, vilka likt allt högre trappsteg var staplade ovanpå varandra. Gatan blev till en lång, bred ramp som ledde upp till en hög, bronsklädd port och en väldig, fyrkantig borggård kantad med tairenska soldater som stod likt statyer med sina spjut i sned vinkel. Än fler stod på stenbalkongerna som vette ut mot borggården. Ett mummel löpte genom leden när spjutjungfrurna visade sig, men det tystades snabbt av frammässade rop. Ära vare draken återfödd! Ära vare hans nåd, draken av Tyr! Ära vare hans nåd, draken och storfurst Meilan! Meilan såg ut som om soldaterna spontant utropat dessa ärebetygelser. Tjänare i mörka kläder, de första Carhanier som Brand hade sett i palatset, störtade fram med ciselerade guldskålar och vita linnehanddukar när han svängde benet över den höga sadelknappen och gled ner från sadeln. Andra kom för att ta hästarnas tyglar. Han tvättade händerna och ansiktet i det svala vattnet, mest som ursäkt för att låta Avienda ta sig ner på egen hand. Om han skulle försöka hjälpa henne skulle det ha slutat med att de båda hamnade pladask på stenläggningen. Shalin valde självmant ut 20 jungfrur att följa med honom in under hennes ledning. Å ena sidan var han glad att hon inte envisades med att ta med alla spjuten. Å andra sidan önskade han att Enaila, Lamel och Somara inte hade varit bland de 20 utvalda. De omtänksamma blickar som de gav honom, särskilt Lamel, en smärt kvinna med kraftig haka och mörkrött hår, nästan 20 år äldre än han själv, fick honom att skära tänder, samtidigt som han försökte le på ett sätt som skulle lugna dem. På något vis måste Avienda ha lyckats prata med dem, och med Shalin bakom hans rygg. Jag kan kanske inte göra någonting åt spjutjungfrurna, tänkte han bistert när han kastade tillbaka linnehandduken till en av tjänarna. Men bränne mig om det inte finns en älkvinna som ska få lära sig att jag är Kar Akarn. De övriga storfurstarna hälsade honom vid foten av den breda grå trappan som ledde uppåt från borggården. Alla i färgstarka sidenrockar med sammetsränder och silverbeslagna stövlar. Det var tydligt att ingen av dem hade vetat att Meilan ridit för att möta honom förrän efter att det skett. Torin med sitt potatislika ansikte, förbryllande trög för att vara en så kraftig man, sniffade oroligt på en parfymerad näsduk. Gejam, vars vaxade skägg gjorde hans skallighet än mer påfallande, hade knutit sina väldiga nävar och kastade mörka blickar på Meilan medan han bugade sig för Rand. Shimans vassa näsa såg ut att själva av tillbakahållen vrede. Marakon, vars blå ögon var en sällsynthet i Tyr, pressade ihop läpparna så att de nästan försvann. Och även om Hörns smala ansikte var ett enda stort leende så drog han sig omedvetet i ena örsnibben, så som han alltid gjorde när han var ursinnig. Bara Arakom, smärt som en svärdsklinga, visade inga yttre tecken på sinnesrörelse. Men han var å andra sidan en man som alltid höll sin vrede väl förborgad tills han var redo att låta den flamma upp. Det var ett så utsökt tillfälle att Rand inte kunde låta det gå till spillo. Han tackade tyst Moraine för hennes lektioner. Det var lättare att lägga krokben för en dåre än att slå omkull honom, hade hon sagt. Och gav Torin ett varmt handslag. Klappade Gejan på hans kraftiga skuldra. Återgäldade Hörns leende med ett som kunde varit riktat till en nära vän. Och nickade tyst åt Arakom med en menande blick. Shiman och Marakon ignorerade han nästan helt efter att ha gett dem varsin blick lika kall som en djup kärn om vintern. Det var allt han behövde göra för stunden, förutom att se deras flackande blickar och fundersamma miner. De hade spelat Dais Jaemar, husens spel i hela sina liv, och vistelsen bland Carhanierna, som kunde läsa in hur mycket som helst i ett höjt ögonbryn eller en hostning, hade bara ökat deras känslighet. Var och en av dem visste att Rand inte hade några skäl att vara vänligt sinnad mot dem, men var och en undrade säkert om den hälsning just han hade fått bara tjänat till att dölja någon verklig förbindelse med någon av de andra. Chimärn och Marakon föreföll mest bekymrade, och likväl var det de båda som ådrog sig de mest misstänksamma blickarna från de andra. Kanske hade Rands svalhet varit den verkliga täckmanteln, och kanske var det bara vad det var meningen att de skulle tro. Rand och sin sida trodde att Moraine skulle vara stolt över honom, liksom Thom Marilyn. Även om ingen av storfurstarna var i färd med några intriger mot honom just nu, någonting han trodde att inte ens Mert skulle vilja slå vad om, så var män i deras ställning mäktiga att störa hans planer på många sätt om han inte höll efter dem. Om inte annat skulle de göra det av gammal vana, eller skulle ha gjort det snarare. Nu hade han fått dem ur balans. Om han kunde vidmakthålla detta skulle de vara alltför upptagna av att hålla varandra under uppsikt och för rädda för att i sin tur bli bevakade för att ställa till några bekymmer för honom. De skulle för en gångs skull kanske till och med lyda honom utan att komma med 100 olika skäl till varför man borde göra på ett annat sätt än han ville. Nåja, det var kanske att begära för mycket. Hans förnöjelse dalade när han såg Ashmodins sardoniska leende. Än värre var Aviendas undrande blick. Hon hade varit med i Tears klippa, så hon visste vilka dessa män var och varför han hade sänt dem hit. Jag gör vad jag måste, tänkte han surt, och önskade att det inte låtit som om han försökte ursäkta sig. In, sa han, kärvare än han hade avsett. Och de sju storfurstarna spratt till som om de plötsligt insett vem han var. De ville sluta upp kring honom när de gick upp för trappan. Men förutom att låta Mejlan visa vägen bildade spjutjungfrurna helt enkelt en tät ring runt honom. Och storfurstarna fick gå efter med Ashmodin och de lägre ädlingarna. Aviendha höll sig nära Rand, naturligtvis, och Shalin var på hans andra sida. Medan Shomara, Lartell och Enaila gick precis bakom honom. De kunde ha nått hans rygg utan att behöva sträcka ut armen. Han gav Aviendha en förebrående blick och hon såg så förvånad ut att han nästan trodde att hon inte hade någonting med det att göra. Nästan. Palatsets korridorer var tomma, bortsett från tjänare i mörk livré som bugade sig nästan till knäna eller neg precis lika djupt när han passerade. Men när han steg in i stora solsalen visade det sig att den karhenska adeln inte var helt utesluten från palatset. Draken återfödd har anlänt, förkunnade en vithårig man som stod strax innanför de stora guldbelagda dörrarna där en uppgående sol, Carhains vapenmärke, var ingraverad. På hans röda rock, lika stor för honom efter hans tid i Carhain, var blå sexuddiga stjärnor broderade, vilket visade att han var en av de högre tjänarna i Mejlans hus. Hälsad var hans nåd draken, Randall Thor. Ära vare hans nåd draken. Ett dån av röster fyllde salen, vars tak bars upp av kantiga valv 25 famnar över golvet. Hälsad vare hans nåd draken, Randall Thor. Ära vare hans nåd draken. Må ljuset skina över hans nåd draken. Tystnaden som följde kändes dubbelt så stilla i jämförelse. De massiva fyrkantiga marmorpelarna hade insprängda stråk i en blå färg så mörk att det nästan var svart. Och mellan dem stod flera tyrenier än Rand hade väntat sig. Det var rad på rad av landsfurstar och deras damer klädda i sina finaste dräkter med spetsiga sammetshattar och rockar med randiga puffärmar i färgsprakande långklänningar och krås och tättsittande hättor med invecklade broderier eller beströdda med pärlor eller små ädelstenar. I bakre delen av salen stod karhenierna. I mörka kläder bortsett från färgstarka ränder över bröstet på klänningarna och de knälånga rockarna. Ju fler ränder i husets färger ett plagg hade, desto högre var bärarens ställning, men likväl stod män och kvinnor med ränder från halsen till midjan bakom tyrrenska ädlingar som helt klart tillhörde mer obetydliga adelshus, med broderier i gultråd istället för guld och ylle istället för siden. Bland de karheinska männen var det många som hade rakat och pudrat framsidan av gässan, däribland alla de yngre. Tyrenierna såg förväntansfulla ut, om än något besvärade, medan karheiniernas ansikten kunde ha varit huggna i is. Det var omöjligt att avgöra vilka som hade stämt in i jubelropet och vilka som varit tysta. Men Rand misstänkte att de flesta av ropen kommit från de främre raderna. Många önskade tjäna er här, mumlade Meilan när de gick över de blå och vita golvplattorna där en stor mosaik av Karens soluppgång var inlagd i guld. En våg av tysta nigningar och bugningar följde dem på vägen. Rand bara grymtade som svar. De önskade tjäna honom. Han behövde inte Moraines hjälp för att förstå att de lägre adelsmännen hoppades nå högre positioner på gods som de tillskansat sig i Carhain. Utan tvekan hade redan Meilan och de sex andra redan antytt, om också inte lovat, hur ägorna skulle fördelas. I bortre änden av solsalen stod själva soltronen, mitt på ett brett podium av djupblå marmor. Till och med den var på Carhainst manier sparsmakad, åtminstone för att vara en tron. Den stora stolen med sina tunga armstöd glittrade av bladguld och gyllene sidentyg, men likväl tycktes den bestå av idel raka, lodräta linjer, frånsett solskivan omgiven av vågiga strålar som skulle skjuta upp ovanför huvudet på den som satt där. Det var meningen att Rand skulle sitta där, insåg han långt innan han nådde de 9 trappstegen som ledde upp till podiet. Evienda gick upp tillsammans med honom och Ashmodin fick också följa med, i egenskap av drakens bard. Men Charlin dirigerade raskt ut de andra spjutjungfrurna runt podiet så att deras spjut, som av en händelse, utestängde både Meilan och resten av storfurstarna. Vanmakt och irritation lyste i de 7 tyreniernas ansikten. Det var så tyst i salen att Rand kunde höra sina egna andetag. Denna plats tillkommer någon annan, sa han till slut. Dessutom har jag tillbringat allt för lång tid i sadeln för att välkomna en så hård sits. Hämta en bekväm stol till mig. Det dröjde några minuter innan mannen i den stjärnprydda rocken kom springande, flåsande följd av 2 livreklädda karheinier som bar en stol med högt ryggstöd och en hel trave sidenklädda kuddar. Tyrenien pekade ut var den skulle stå under det att han oavlåtligt kastade oroliga blickar på Rand. Lodräta linjer av guld löpte längs stolens kraftiga ben och rygg, men framför soltronen såg den enkel och obetydlig ut. Medan de 3 tjänarna fortfarande var i färd med att backa iväg, hela tiden bugande, kastade Rand de flesta kuddarna åt sidan och satte sig sedan tacksamt ner med den shonshanska spjutspetsen vilande mot knät. Han var emellertid noga med att inte undslippa sig någon suck. Evienda betraktade honom alltför uppmärksamt och Shumaras sätt att ideligen låta blicken fara mellan honom och henne bekräftade hans misstankar. Men hur det nu förhöll sig med hans bekymmer med Evienda och Fardarus May så väntade de flesta av de närvarande på hans ord med lika delar iver och bävan. Om jag säger padda eller åtminstone dom hoppa, tänkte han. Må så vara att de inte skulle uppskatta det, men de skulle göra det. Med Moraines hjälp hade han kommit fram till vad han måste göra här. En del av det hade han själv insett även utan hennes förslag. Det skulle ha varit bra att ha henne här, så att hon kunnat viska i hans öra om det behövdes. Istället för Evienda, som bara väntade på att ge tecken till Shumara. Men det skulle inte tjäna någonting till att vänta. Varenda tyrensk och karheinsk ädling som fanns i staden måste befinna sig här i salen just nu. Varför står karheinierna längst bak, sa han med ljudlig stämma, varvid de församlade ädlingarna skruvade på sig och utbytte förvirrade blickar. Tairenierna kom hit som hjälp, men det är inget skäl för Karhenierna att hålla sig i bakgrunden. Må alla ordna sig efter rang. Alla. Det var svårt att säga vilka som var mest förbluffade, Tairenierna eller Karhenierna. Men Meilan såg ut att kunna svälja sin tunga och de andra sex stod honom inte långt efter. Till och med den saktmodige Arakom blev alldeles vit i ansiktet. Med mycket stövelskrap och kjolfras och med många iskalla blickar på båda sidor gjorde de som Rand hade sagt. Tills främsta raden bestod av idelmän och kvinnor med ränder över bröstet. Och endast ett fåtal tyrenier stod i raden bakom. Meilan och hans gelikar hade fått sällskap framme vid podiet av dubbelt så många karhejnska adelsmän och adelsdamer. De flesta gråhåriga och alla med färgränder från halsen och nästan ner till knäna. Fast sällskap var kanske inte rätt ord. De stod i två grupper med gott och väl tre stegs mellanrum och tittade bort från varandra så demonstrativt att de lika gärna kunnat hötta med knytnävarna och vråla i högan sky. Allas blickar var fästa vid Rand och om Tyrenierna var rasande så var Karhenierna fortfarande iskalla. Deras kalla, besinnande blickar rymde blott en vag antydan om att kunna tina upp. Jag har lagt märke till de baner som fladdrar över Karhane, fortsatte Rand, när alla slutligen kommit på plats. Det är rätt och riktigt att så många visar Tears månskäror. Utan Tyrens spannmål skulle ingen ha överlevt för att hissa en fana i Karhane, och utan Tyrenska svärd skulle de överlevande i denna stad fått lära sig att lyda under Shaidos styre. Tyr har förtjänat sin ära. Det fick naturligtvis Tyrenierna att svälla och gav upphov till ivriga nickar och bistra leenden. Men efter hans första ord tycktes det likväl förvirra storfurstarna. För den delen utbytte även Karhenierna nedanför podiet misstrogna blickar. Däremot behöver jag inte så många baner själv. Må ett drakbaner finnas kvar på stadens högsta torn så att alla som närmar sig staden ser det. Men må resten tas ner och ersättas med Karhanes baner. Detta är Karhane och den stigande solen måste sväva stolt över staden. Karhane har sin egen ära och den äran ska hon behålla. Salen exploderade i ett vrål så plötsligt att jungfrurna höjde sina spjut. Ett vrål som gengöd mellan väggarna. Charlins händer blixtrade i spjutjungfrunas teckenspråk, men de halvt uppdragna slöjorna var redan på väg ner igen. De karhejnska ädlingarna jublade med samma kraft som folket ute på gatan, gjorde krumsprång och viftade med armarna som förportsbor på festival. I detta öronbedövande larm var det Tyreniernas tur att utbyta tysta blickar. De såg inte arga ut. Till och med Meilan verkade mer villrådig än någonting annat. Men liksom Torin och de andra var det med stor förvåning han betraktade de högättade furstarna och furstinnorna runt omkring som ögonblicket innan varit så kalla och värdiga. Men nu dansade och ropade ut hans nåd drakens lov. Rand visste inte vad någon av dem läste in i hans ord. Han väntade sig absolut att de skulle höra mer än han sa, särskilt Karhenierna, och att några kanske till och med skulle höra vad han verkligen menade. Men han var sannligen inte förberedd på denna glädjeyra. Han var medveten om att Karhenienas reserverade sätt hade sina märkliga sidor och att det ibland kunde blandas med oväntad djärvhet. Moraine hade varit förtegen om detta trots sin enträgenhet att lära honom allting. Det enda hon sagt var att reservationen, om den rämnade, kunde göra det till en förvånande hög grad. Förvånande var det minsta man kunde säga. När jubelropen slutligen klingade ut började den långa raden av trohetseder. Mejlen var den första som böjde knä och med spänd min svor vid ljuset och sitt hopp om frälsning och pånytt födelse att troget tjäna och lyda draken återfödd. Det var en gammal trohetsed och Rand hoppades att det faktiskt skulle förmå några att hålla den. När Mejlan hade kysst udden på den shonshanska spjutspetsen och försökt dölja sin sura grimas genom att stryka sig över skägget var det hennes Nord Colaveras tur. Hon var en vacker medelålders kvinna med mjuk elfenbens gul spets kring händerna som hon placerade mellan Rands och horisontella linjer i olika färger från sin höga spetskrage och ända ner till knäna. Hon avgav eden med klar, stadig stämma och samma melodiösa accent som han var van vid att höra från Moraine. Hennes mörka ögon rymde också något av Moraines vägande och mätande blick, särskilt när hon vände dem mot Avienda då hon neg sin väg tillbaka ner för trappan. Torin tog hennes plats och svettades medan han svor eden, och efter honom kom först Dobraine. Med forskande, djupt liggande ögon. Han var en av de få bland de äldre männen som hade rakat bort främre delen av sitt långa, mestadels grå hår. Sen var det Arakoms tur, och sedan. Rand kände en växande otålighet medan processionen fortsatte, och de en efter en kom upp för att knäböja inför honom. Omväxlande Carhanier och Tyrenier, så som han hade bestämt. Allt detta var nödvändigt, påstod Moraine, och i hans huvud hördes en instämmande röst som han visste var Luce Therins. Men han kunde inte se det som annat än en försinkande procedur. Han måste få deras trohet, åtminstone på ytan, för att kunna börja sitt arbete med att trygga Carhane. Och åtminstone denna början måste han klara av innan han kunde ge sig efter Samhel. Och det ska jag. Jag har för mycket kvar att göra för att kunna låta honom lägga sig i försåt för mig. Han ska bittert få erfara vad det innebär att väcka drakens vrede. Han begrep inte varför de som kom för att knäböja framför honom började svettas och fukta läpparna med tungan innan de stammade fram sin trohetsed. Men så kunde han inte heller se den kalla eld som brann i hans ögon.